och prisar dig för att du steg ner till den här jorden, visade med ditt liv vad Guds rike är, att du betalade priset för vår skull. Herre, tack för att all synd, all död, allt mörker, all ondska tog du på dig på korset. Herre, tack för att den besegrades där. Herre, tack för att din seger på korset besegrade all ondska, mörker, synd och död i den här världen. Den vet bara inte om det än. Och Herre, tack för att du uppstod ur graven, att döden inte kunde behålla dig utan att livet segrade. Herre, tack för att din uppståndelse vittnar om att döden inte har sista ordet utan att livet har sista ordet. Herre, tack för att du är livets Gud. Tack för att vi får del av det eviga livet genom dig. Herre, tack för din heliga ande som är utgjuten och som är en handpenning, ett löfte om att den framtid du har lovat kommer att bli verklighet en dag. Herre, tack för att vi nu får smaka din framtid, att vi får erfara något av den, och vi ber att vi ska få vara med om det ännu mer. Herre, tack för att vi i ord och handling på många sätt får vittna om ditt rike. Att vi får vittna om din seger, din uppståndelse, din förlåtelse och försoning som finns tillgänglig för varje människa. Herre, tack för att var och en som tror på dig och tar emot dig får bli ditt barn. Herre, vi tackar och lovar och prisar dig för det. Och Herre, vi tackar och ber för den gåva som vi har samlat in. Hjälp oss att förvalta den på ett klokt sätt. Och tack Herre för att vi får be om välsignelse över var och en som ger av det den kan. Och så Herre, vill vi be om din heliga ande över oss var och en just nu. Herre, kom med din heliga ande och låt oss få öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord till oss den här dagen. Herre, gör våra hjärtan till bördig jord där ditt ord kan sås ner, få växa upp och bära rik frukt för ditt rike i den här världen. Så ber vi i Jesu namn, och hela kyrkan sa amen. Idag går vi i mål med vår predikoserie om andens frukt. Äntligen, kanske någon känner. Vad tråkigt, känner någon annan. Men oavsett så är vi idag framme vid den sista klyftan i andens frukt, nämligen självbehärskning. Och för nionde söndagen i rad ska vi läsa ur Galaterbrevet kapitel 5, vers 23. Jag börjar på vers 22. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Självbehärskning. Ja, det handlar om att Guds ande verkar i oss och ger oss en förmåga att säga ja och nej till saker. Säga nej till det som är dåligt för oss och säga ja till det som är bra för oss. Så, amen. Ibland är Bibeln ganska enkel i det avseendet. Guds ande verkar i oss och gör att vår förmåga att säga ja och nej till rätt saker växer och blir större. I livet med Jesus så är vi inte utlämnade åt bara ett passivt väntande. Utan vi blir med andens hjälp indragna i ett skeende. Vi får göra saker tillsammans med Gud. Här i Galaterbrevet kapitel 5 så talar Paulus om att vandra med anden. Eller mer ordagrant kanske, att hålla jämna steg med anden. Eller till och med marschera i takt med anden. Det innebär ju att Gud räknar med din och min egen förmåga. Vi är inte bara passivt satta på åskådarläktaren, utan Gud räknar med att du och jag är liksom med. Att vi är med på tåget Gud räknar med att var och en av oss blir en aktiv part i sin egen helgelse, i sin resa med tron, i sitt lärjungaskap och i sitt liv. Gud har inget intresse av att du blir sittande i baksätet, utan du och Gud får tillsammans fatta ratten och föra riktningen framåt. Gud gör den stora delen och du och jag gör den lilla delen. Det är inget jämlikt arbete, men Gud vill att du och jag ska vara med. Och i den här vandringen med Gud så utvecklas efterhand, om vi låter Guds ande göra sitt verk i oss, en förmåga att säga ja och nej till saker. Ja till det som är bra för oss och nej till det som är dåligt för oss. Samma tanke återfinns i Titusbrevet. I det andra kapitlet och vers 11 och 12 så skriver Paulus till Titus: "Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är." Här talar Paulus om Guds nåd. Men vad är väl ett större uttryck för Guds nåd än att Guds heliga ande bor och verkar i oss? Andemeningen blir densamma. Nämligen att Gud verkar i oss, lär oss saker, utvecklar vår förmåga att säga ja och nej till rätt respektive fel saker. Och då är ju frågan, varför är det så svårt? Jag är lärjunge till Jesus. Jag gör mitt bästa för att växa i mitt lärjungaskap. Men ändå ligger jag mycket hellre och drar mig i sängen än att gå upp på morgonen och ta en ordentlig morgonandakt. Jag äter mycket hellre en extra kanelbulle fast jag vet att min hälsa skulle må bättre av att inte göra det. Jag exploderar i frustration över de usla medtrafikanterna fast jag vet att vi förmodligen kör exakt lika bra. Exemplen är många. Vi skulle nog kunna komma på många fler. En del kanske vi känner igen oss i. Annat har vi kommit lite längre i. Men oavsett så tror jag att vi kan känna att det finns kanske områden i våra liv där det liksom står lite still. Där vi försöker och vi liksom inte riktigt, det händer liksom ingenting. Det känns som att Guds andes verk i oss mest liknar något slags statligt infrastrukturprojekt. Det lovas och lovas, men det står still i åratal. Utgångspunkten för den här predikoserien är ju att vi kan bidra för att låta anden göra sitt verk. Att samarbeta med det anden vill göra i oss. Och hur kan vi då göra det? Ja, en som har skrivit och tänkt mycket om det här och som jag tror har något väldigt klokt att säga, det är en författare som heter James Brian Smith som har utvecklat vad man skulle kunna kalla för en kurs i att bli lik Jesus. Det låter ju konstigt att det går att gå en kurs i det. Men han har liksom funderat mycket över vad är det som gör att vi formas i en viss riktning. Vad kan vi göra för att liksom låta oss aktivt formas? Och en sak som han har konstaterat, det är att viljan spelar ganska liten roll i det sammanhanget. Och om vi tänker efter så kanske vi känner igen oss i det. Jag kanske vill någonting jättemycket, men jag kommer liksom inte dit. Det är ju som att på enbart viljekraft, ja visst, vi kan nå ett litet steg på vägen, men det är sällan den där förändringen eller formandet kanske blir så varaktigt. och beständigt över tid. Smith, han liknar viljan vid en häst. Har du funderat på om din vilja är som en häst någon gång? Men han använder den bilden därför att illustrera att viljan styrs av någonting. En häst styrs av ryttaren eller den som kör. Och på samma sätt så styrs vår vilja av tre viktiga faktorer. För det första, vårt sinne, våra tankar. För det andra, vår kropp, våra vanor. Och för det tredje, vårt sociala sammanhang. Och sinnet, ja men våra tankar skapar ju sinnesstämningar som kan leda till beslut, som kan leda till handlingar. Och vår kropp kan ju också påverka vår vilja. Mycket i vår kropp fungerar ju liksom per automatik. När kroppen blir hungrig eller liksom det behövs mat så skickas det en signal till hjärnan som signalerar nu behöver du gå och ordna mat. Kroppens funktion leder till handling. Och vår vilja påverkas ju också av vårt sociala sammanhang. Till vardags så kallar vi det för grupptryck. Det kan ju fungera dåligt i vissa sammanhang att det blir ett dåligt grupptryck. Men det kan ju också fungera som någonting positivt. Om vi umgås i en gemenskap, jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång, så är det ganska vanligt att efter en tid, om det är någon som använder vissa uttryck eller vissa ord, så har det där en förmåga att sprida sig. Så att helt plötsligt så säger andra i gruppen de här uttrycken som man aldrig skulle ha gjort innan. Eller om man sitter i en ring till exempel och någon lägger benen i kors. Tänk på det nästa gång. Därför att sakta men säkert så kommer förmodligen ganska många i gruppen lägga benen i kors. Vi formas av vårt sociala sammanhang. Och om vi vill förändra någonting, om jag vill formas till likhet med Jesus på enbart viljekraft, så är risken stor att den förändringen inte når särskilt långt. Men om jag istället börjar i någon av de här tre parametrarna, någon av de här tre liksom källorna, så kan förändringen, formandet, få betydligt större effekt. Och det här innebär ju inte att ja, men det är jag som går i täten, att nu formas jag här. Utan poängen är ju att genom det jag gör så kan jag formas indirekt. Jag kan ge plats och utrymme för den helige ande att göra sitt verk. Jag ska ge ett exempel. I amerikansk fotboll så kallas finalen för Super Bowl. Och det är ett av världens största tv-event. I amerikansk fotboll så finns det finns många kritiska ögonblick som i varje idrott. Men i amerikansk fotboll så börjar ju liksom spelsekvensen med att lagen står på två linjer mot varandra. Ett lag har bollen och så spelaren som kallas för center står ju i mitten med bollen framför sig. Och på given signal så kastar han bollen bakåt mellan sina ben till den som står en liten bit bakom som kallas för quarterback. Och det är lagets viktigaste spelare. Han ska ta emot bollen, avgöra var på spelplanen finns det en medspelare som är tillgänglig som jag kan passa bollen till. Och det ska han göra samtidigt som det står en 4-5-6 motspelare som gör allt de kan för att tackla honom. Och de här killarna är inte små. De väger någonstans 125-130 kilo och springer 100 meter på typ 11 sekunder. Och de gör allt de kan för att göra honom till en pannkaka. Den situationen står han i. Och bara den grejen. Att fånga bollen, hinna titta var medspelaren finns och passa till honom är svårt. Om han inte fångar bollen perfekt så kommer han inte hinna passa. För då är de över honom direkt. Och tänk då att du står där i finalen inför typ kanske 250 miljoner tv-tittare och så regnar det. Försök fånga den blöta bollen med de förutsättningarna. Det där var det som hände i en final för ett antal år sedan. Och den ena quarterbacken, han hade jätteproblem med det blöta underlaget. Han tappade bollen gång på gång. Den andra quarterbacken tappade inte bollen en enda gång. Och hans lag vann ju därefter. Några veckor efter finalen så var det en reporter på något mediebolag som upptäckte eller fick reda på att quarterbacken i det laget som vann under träningarna under säsongen emellanåt hade låtit sin center blöta ner bollen innan han kastade på träning. För att göra sig själv förberedd och van vid att fånga den blöta bollen. Han vande sig vid att hantera den blöta bollen för att kunna göra det som var omöjligt utan förberedelse, nämligen att spela bra under regniga förhållanden. Det här är ett bra exempel på indirekt förändring. Vi gör vad vi kan för att möjliggöra det vi inte kan själva. Och hur ser det här ut då om man vill bli lik Jesus? Ja, vill man bli bra på att spela amerikansk fotboll, fånga blöta bollar. Men vill man bli lik Jesus så ja, det kanske också är en bra övning, vad vet jag. Men om vi vill bli mer lika Jesus så har Smith tre ganska enkla punkter. Vi ska tillägna oss Jesu undervisning och Jesu berättelser. Vi ska göra det Jesus gjorde och vi ska umgås med människor som förstärker Jesuslikheten i oss. Det är inte raketforskning. Det låter ju väldigt spektakulärt, men i grund och botten är det ganska enkelt. Att ta del av och låta oss präglas av Jesu berättelser. Att försöka göra det han gjorde och att leva nära människor som så att säga förstärker de dragen i oss. I allt det så verkar ju den heliga ande. I Johannes kapitel 14 och 26 så säger ju Jesus att anden kommer för att påminna er om allt. Allt som jag har sagt er skulle anden påminna lärjungarna om. Så när vi läser Guds ord, när vi tar del av Jesus berättelser så verkar anden i det. Därför att det var ju en av andens uppgifter. Det är en av andens uppgifter. Att liksom låta Guds ord tränga ännu djupare i oss. Att låta det prägla oss ännu mer. Och det här med, liksom, det gör ju att sinnet förändras. Sinnet förvandlas. Vi är ju människor som väldigt mycket tänker i berättelser. Jag vet inte om ni har funderat över det någon gång. Men vi är liksom funtade så att vi tänker i berättelser. Trepunktspredikningar och föredrag i all ära. Men berättelser går på djupet. Jag vet att i Bibeltime idag skulle de prata om 10 Guds bud. Hur många här inne kan självsäkert ställa sig upp och säga jag kan 10 Guds bud? Jag ska inte testa någon på er. Men jag kan ana att ja, men de flesta skulle jag nog, med lite betänketid skulle jag nog klura ut dem där. Men om jag istället skulle säga, är det någon som kan komma fram och återberätta liknelsen om den förlorade sonen? Det tror jag många av oss skulle känna oss betydligt mer hemma i. Berättelser talar till oss på ett särskilt sätt. I våra liv så finns det många berättelser. I våra familjer och i våra släkter finns det vissa berättelser som säger vilka vi är. Ja, men i vår släkt, då gör vi så här. Vår familjs historia är att vi kommer här och härifrån. I vår familj gör vi si eller så. Som kronobergare eller som svenskar har vi andra typer av berättelser som präglar oss. Det finns liksom ett sammanhang vi är insatta i som präglar hur vi tänker och hur våra sinnen fungerar. Alla de här berättelserna, de formar oss. De präglar oss och de styr oss på gott och på ont. Och gentemot de här andra berättelserna så får vi ställa Jesu berättelser, Jesu undervisning. Jesus beskrivningar av vilka vi är. Jesu berättelse om Guds räddningsplan. Ja, det är den berättelsen vi kanske får utgå ifrån. När Jesus trädde fram och började predika offentligt så sa han: omvänd er och tro på budskapet. Ordet för omvändelse betyder ordagrant byt sinne. Omvändelse handlar om mer än bara sinnet, men det börjar någonstans i våra tankar. I vårt sinne. Och för att bli lika Jesus så måste vi ju lära känna honom. Vi måste förstå och ta del av vem han är, vad han sa, vad han gjorde och hur den Gud han uppenbarar är. Så att ta del av Jesus berättelser, ja, det är grunden. Där börjar en förvandling av våra sinnen. Att låta Jesus ord om oss forma oss, det är startpunkten. Och därifrån så får vi förstärka det genom att involvera hela oss som kroppsliga varelser. Genom att göra, ibland kallas det för andliga övningar, ibland kallas det för övningar för själen. Ibland har vi pratat om heliga vanor. Målet är att hjälpa oss att göra det Jesus gjorde. Att med Jakobsbrevets ord från Jakobsbrevet kapitel 1, vers 22 bli ordets görare och inte bara dess hörare. Likhet med Jesus finns inte bara i sinnet, i tanken, utan måste också ta sig uttryck i praktiken. Och de här övningarna, de här vanorna, det kan handla om bibelläsning, det kan handla om bön, det kan handla om tystnad. Det kan handla om barmhärtiga, generösa handlingar. De gör vi inte för att Gud ska liksom gilla oss mer eller för att vi ska liksom känna att åhå, nu minsann. Det här är övningar vi gör därför att de präglar oss och formar oss till likhet med Jesus. Målet är att på ett mer naturligt sätt göra det Jesus gjorde. Precis som quarterbacken under säsongen hade tränat med blöta bollar för att när det var skarpt läge kunna göra det utan extra ansträngning. Så får vi träna oss i. Vi får göra vanor, skapa vanor som gör att vi kanske utan extra ansträngning kan göra det Jesus gjorde. Och i veckobrevet, i sammanfattningen av predikan, så skickar jag med några exempel på övningar som man kan testa på och se vad som händer. Och för det tredje så handlar gemenskap, alltså att omge oss i ett socialt sammanhang. Det handlar ju om att omge oss med människor som i gemenskapen förstärker de drag vi längtar efter. Vill du bli mer lik Jesus? Umgås med människor som är lika Jesus. Vi blir som de vi umgås med. När vi tänker på andligt formande, på helgelse, så tänker vi ofta väldigt individuellt. Det här är jag, det är mig och mitt liv, det är min resa med Gud. Och där tror jag vi lätt går vilse. Därför att andligt formande behöver också ske i gemenskap med andra. I Hebreerbrevet kapitel 10 och vers 24 så står det: låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss ge akt på varandra. Låt oss hjälpa varandra, styrka varandra, uppmuntra varandra vidare i vandringen med Jesus. Det kan ske i en hemgrupp, det kan ske i en servicegrupp, det kan ske i ett vänskapligt möte över en kopp kaffe. Det kan ske på många olika sätt. Men när vi tänker på det här med andligt formande, på helgelse, på att låta Guds ande göra sitt verk i oss, så behöver vi ta hjälp av varandra. Så för att summera, det här är saker ni har hört förr. Det är jag rätt säker på. Men ibland behöver man bli påmind om det man redan vet. Om du vill bli mer lik Jesus, ta del av Jesu ord. Om du vill bli mer lik Jesus, öva dig i vanor, praktiker, andliga övningar, vad vi nu kallar det. De där små sakerna som hjälper oss att steg för steg göra det Jesus gjorde på ett naturligare sätt. Och vill du bli mer lik Jesus, omge dig med människor som är lika Jesus. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för din nåd över oss och över våra liv. Herre, tack för att du kommer oss till mötes, att din heliga ande bor i oss var och en. Och att du vill forma oss till likhet med dig. Tack Herre för att det har varit din tanke från första början. Att de som tror skulle få formas efter din sons avbild. Herre, jag ber, vi ber att du skulle göra ditt verk i oss. Att du skulle forma oss och fostra oss. Herre, hjälp oss att ta del av ditt ord om oss. Herre, hjälp oss att byta ut de här andra berättelserna som kan låsa och begränsa och forma oss i en negativ riktning. Hjälp oss att byta ut dem mot dina berättelser, om dina ord om oss, som hjälper oss att växa till likhet med dig. Herre, hjälp oss att hålla ut och hålla igång med de här vanorna, med de här övningarna. De här enkla sakerna som över tid formar oss på ett djupt plan. Herre, hjälp oss att öva oss i att göra det du gjorde. Så att när det blir skarpt läge kan vi göra det utan extra ansträngning. Och Herre, tack för att du finns närvarande mitt i vår gemenskap. Där två eller tre samlade i ditt namn, där är du mitt ibland oss. Herre, tack för att vi får hjälpa varandra, styrka varandra, sporra varandra i vandringen med dig, i processen av att formas till likhet med dig. Herre, tack för din heliga andes verk i oss. Och Herre, tack för att du som har börjat det goda verket i oss också kommer fullborda det till Kristi dag. Vi ber så i Jesu namn. Amen.